Då ska vi se. Ska vi be tillsammans. Herre, vi bara prisar och tackar dig. Du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Nu ber vi dig att kom helige ande. Öppna våra hjärtan för ditt ord, herre. Så att det ger frukt i det eviga livet. I Jesu namn. Amen. Det är ju så, vi läste ju från Timoteus brev här, om att be för överheten. Det finns en aspekt till i det hela som man inte tänker på när man ska be för överheten. Och då tänker jag på regering och riksdag i Sverige, kommuner och regioner. Och även för kungen, han har ju inte så mycket att säga till om i det här landet. Men varför ska man be för den politiska makten? Jo, en av anledningarna är att de ska lämna oss i fred när vi håller på med evangelisation och mission i det här landet. Det är en viktig aspekt i de här sakerna. Så att vi har full frihet att evangelisera och missionera i det här landet. Och så att inte den politiska makten lägger sig i. Därför ska vi be för dem och välsigna dem. En av anledningarna. Den är viktig anledning i de här. Sen finns det många andra anledningar också, men det tar vi någon annan gång. Jag tänkte vi skulle gå till andra Mosebok, det 12:e kapitlet, från den 21:a versen. Det här är ju då när Israels folk ska gå ut ur Egypten. Och ordet påsk betyder egentligen att gå förbi. Att man går förbi någonting så här. Det betyder påsk på hebreiska persa. Alltså, och vad har det, vad finns för allting där? Mose kallade samman det äldste Israel och sa: gå och hämta varsitt lamm åt era familjer och slakta den som påskoffer. Ta sedan en knippe isop och doppa den på tvärbjärken i båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren i sitt hus innan det blir morgon. Herren ska gå fram genom landet och hemsöka egyptierna. Och när han ser blodet på tvärbjälken och de båda dörrposterna ska gå förbi och inte låta förgöraren gå in i era hus och döda er. Dessa regler ska gälla för er i all framtid. När ni kommer till det land som Herren har lovat er ska ni hålla fast vid detta bruk. Och när era barn frågar vad betyder det bruk ska ni svara: det påskoffer åt Herren. När han dödade egyptierna gick han förbi i selarnas hus och skonade våra hem. Då föll folket ner och tillbad, sedan gick i selarna och gjorde allt som Herren har befallt Mose Aron. Man kan säga att påsken innebär då att förgöraren, eller mordängeln som den också heter, gick förbi de israeliska dörrposterna. När såg blodet av det offrade lammet, då var det ingen som dog i det huset. Men det man inte hade där, det dog de förstfödda i Egypten. På det sättet. Och det här är ju då, och det är därför det är påskens händelser. Egentligen så handlar påsk om att han går förbi. Och när vi firar påsk, varför gör vi det? Jo, därför att vi har gått igenom dörrposten, det vill säga korset. Det är dörrposten idag. Det är att gå igenom korset, via korset. Där har Guds offrade lamm dödats. Och hans blod är på korset, precis som de här dörrkarmarna var där. Och när vi går via korset så kommer vi innanför och står inte längre utanför. När vi tror på detta och tar emot detta så går vi in genom de här dörrposterna som är korset bakom mig här. Va? Det är därför man sätter upp. Egentligen är det ju hemskt intressant om man tänker efter. Va? Hur kan man sätta upp ett avrättningsredskap i en kyrka? Va? En av de värsta avrättningsredskap som någonsin har funnits, nämligen korsfästelse, det är ett plågsamt. Hänger man människor så går det fort. Jag har inte varit med om det. Men i alla fall. Jag vet att det går till så, va? Och halshuggen man går ännu fortare. Så att, men det här, det är det bäst plågsamma och grymma som mänskligheten eller hittat på. Så är det korsfästelse, det är långt och grymt avlivande av en människa. Men hur kan vi ha det? Jo, det är vår dörrpost. Med Guds offrade lampa. Och när vi går genom detta så går det fördärvaren på oss. Och det här är viktigt att klart för sig att det är det handlar om. Och sen var det så här att efter det här så då, och Egypten alltså andligt sett så står det i Egypten. Nu tänker jag inte på Egypten idag eller folket som bor där. Jag har ingenting. I ett andligt sätt så betyder Egypten denna värld. Eller till och med Satans rike. Och det är och faraon som var där. Han var ju också på det sättet, va, att han hatade Israels folk. Och det är intressant med Mose. Vi kan gå till Hebreerbrevet. Hebreerbrevet 11. I vers 23. Hebreerbrevet 11, 23. Det är egentligen en upprepning av det här i Nya testamentet. I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i 3 månader. Eftersom de såg att det var vackert barn lät sig inte skrämmas av kungen eller faraonens påbud. I tro vägrade Moses som vuxen att låta kalla sig son till faraos dotter. Fast han levde ungefär 40 år i hovet. Det gjorde han. Och han kunde mycket av Egyptens vishet också. Det lärde sig Moses. Fast han var jude. I 40 år så levde han ett ganska, jag skulle tänka mig, ganska lyxlös liv. Så att hans liv var indelat i 3 delar. Det ena var värre än det andra. Nej, men i alla fall, det första då, det. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än han kortvarig glädje av synden. Alltså han levde i Egypten, va? Det är det som är. Han såg fram emot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias fått utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. Observera detta, va? Moses såg fram emot Messias, skriver Hebreerbrevet. Han såg fram i det, i anden, vad som skulle komma. Va? I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Han såg den osynliga framåt, alltså Moses. Och det är därför, vet ni, när Jesus går upp på förklaringsberget, då har han med sig 3 lärjungar. Och där så uppenbarar sig Moses och Elia. Varför gör de det? De hade längtat efter den dagen. De skulle få se Messias på jorden. Därför uppenbarar de sig där. För att bekräfta att han är den utlovade Messias. Både hos Moses som var den stora profeten och Elias som var den andra stora profeten. Och det var en bekräftelse på detta. Sen lärjungarna där, de missförstod alltihop i vanlig ordning. För de tänkte så här, vad bra att Moses och Elia är med. Jo, men de trodde det. Att han visade sig med våran mästare, va. Men det var ju inte det handlade om, va. Utan det var ju detta var precis tvärtom. Det var de som såg det som en stor förmån att uppenbara sig tillsammans med Messias. Och då säger Petrus, låt oss bygga 3 hyddor. För han tänker på lövhyddoktiden, va. Vad fantastiskt ska bli, va. 3 hyddor. En för Jesus, en för Moses och en för Elia. Och då får han höra faderns röst. Och då faller de ner som döda. För de hade lärt sig detta, att hör man Herrens röst, då kommer man att dö. Och när de sen reser upp, eller Jesus är, då ser de bara Jesus. Det är bara Jesus som är frälsare. Därför ser de bara Jesus. Det är bara han som är frälsare. Ingen annan. Och Moses och Elia bekräftar detta. I tro instiftar han påskhögtiden med denna blodbestrykning för att han som dödade det först och inte skulle röra dem. I tro tog det folket genom Röda havet som på torra land, men egyptierna försökte dränktes det. Och det intressanta är att andligt sett kan vi säga att när en människa döps så går hon genom Röda havet. Hon lämnar Egypten för att komma in i, på väg till det utlovade landet, himlen. Andligt sett. Alltså. Så att när de, alltså Röda havet är också räddningen från Egypten. Ut i öknen. Det låter väl hemskt att komma till öknen. Men där kunde Herren ta hand om sitt folk. Och de var fullständigt beroende av honom när de kom ut i öknen. Så dopet är egentligen, och dopet och tron är att gå genom Röda havet så att man är på väg till Kanaans land, till himmelen. Och under den tid så är det det livet mellan Röda havet och till Kanaans land, så är det det liv vi lever nu på det sättet. Och det är som det är, som bekant. Det är både vin och vatten. Både med och mörker och ljusa. Och det intressanta i de här sakerna, det är ju detta, va, att det tog 40 år för dem att gå där. Varför tog det 40 år? Det tog 40 år för att få ut Egypten i sina hjärtan. Det är vad det handlar om. För hela deras tankebyggnader. Trots att de hade gått genom Röda havet och Herren hade räddat dem, så hade de Egypten kvar i sina tankebyggnader som måste utrotas innan de kunde inta Kanaans land. Och de gjorde uppror gång på gång under detta 40 år. Och Moses fick ställa sig i gapet och be för dem. Och Herren sa, jag ska utplåna dem. De ska försvinna. Nej, säger Moses, det är ditt folk. Kom ihåg det. Det är du som ansvarar för det. Det är inte mitt folk. Och förresten, dödar du dem här så kommer du bli utskämt, säger Moses. Då kommer hedningen och säger, han hade för kort arm så det gick inte. Okej, säger Herren, jag följer med. Det kallar jag bön, som Moses gör. Det ska ni veta. Det är bön det. Visst, men så är det. Nu kommer vi in på lite mer här då. Vi tar Hebreerbrevet också 10:19. Och det har kommit till Jesus så småningom. Jo du, och det tar sin lilla tid. Det är därför du och jag sitter här. Här står det så här. Så kan vi då, mina bröder, 10:19, mina bröder, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i helgedomen. På den nya levande gängen med förhänget, hans kropp som har inlökt oss. Vi har en stor överste präst som är satt att råda över Guds hus, nämligen Jesus Kristus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta. Och i full trovisthet, med sitt hjärta som har renats och inte vet av någon synd, och med en kropp som har badats i klart vatten. Det är dopet som det handlar om. Alltså, man måste komma ihåg att när man tar emot Jesus så börjar ett nytt liv. Men det är inte klart. Om någon skulle inbilda sig det. Utan det är då det börjar, det är första steget. Sen är det en livsvandring att gå med honom, och det är det som står här, va. Under den livsvandringen så händer både det ena och det andra, mest det andra. Och det är viktigt att ha klart för sig de här sakerna. Så står det så här. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast. Han är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Det här är alltså, kan man säga, en proklamation hur vandringen ska vara med honom på väg till himmelen, till Kanaans land egentligen. Det är en uppmaning. Jag säger inte så att det är så, för då behöver man ju inte skriva så här. För skulle det vara så, om någonting är självklart behöver man aldrig skriva någonting. Har ni tänkt på det? Då behöver man inte stå och prata om någonting som är självklart, men det är inte självklart. Och därför måste man säga det. Och det där är oerhört viktigt på det viset. Va? Men nu ska vi gå till Galatierbrevet 5. Galatierbrevet 5. Och det är ju så att det finns en del romantiska synsätt idag i vissa delar av kristenheten. Det är att nu ska vi gå tillbaka till de första församlingarna. Det är romantik, anser jag. Vet ni varför? Det är för att de som är där, det är sådana människor som du och jag. Ja, och då kan man slå bort alla romantiska griller på en gång. Det är bara att slänga dem i diket. Därför att annars, om det har varit perfekta församlingar kan jag säga, då har inte Paulus behövt skriva något brev. Då har vi haft bara något testament kanske i Nya testamentet. Men varför det var som det var, därför skriver han till olika församlingar som han själv varit med och predikat. De har varit flera år i flera av dem. Men det, man kan säga att mycket det. Han börjar med att tala om att ni tillhör Guds utvalda. Sen i mitten får de utskällning. Och sen blir de välsignade på slutet. Det är Paulus brev ungefär. Och varför det? Jo, det är för att församlingarna innehåller människor. Hallå! Inga änglar. Utan människor. Och det gör att det blir på det här sättet, va? Jag ska berätta för er att den dag Herren slutar och förmanar, då är det illa ute. Då har han givit upp. Därför förmanar han. Därför att han inte har gett upp. Utan han vill att vi ska bli lärjungar och följa honom. Och bekänna det som ska bekännas om vi har gjort fel och lever i synd på något sätt. Så är meningen. För att bli upprättade och förlåtna och fortsätta vandringen med honom. Så här står det då. Så här står det i vers 13. Galatierbrevet 5:13. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, är det fara värt att ge slut på varandra? Ja. Observera, det här är församlingen Galatien. Annars skulle inte skrivit så här. Vad har de för sig där egentligen? Det är fullt bråk och stim, kan jag berätta. Annars skulle inte skrivit så här. Nej, säger jag. Låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Observera hur han säger. Köttets begär finns kvar. I församlingen. När blir vi av med det? När vi läggs i graven. Då blir vi av med köttet. Och alla församlingar sa halleluja. Ja, men i alla fall. Någon gång blir det i alla fall slut på det här köttet. Så att, förstår ni? Det är därför. Vad köttet är. Men så, köttet är fiende, är fiende till anden och anden till köttet. Va? De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra står ni inte längre under lagen, skriver Paulus. Va? Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, lidighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, ryckenskap, utsväng och annat av samma slag. Och så säger han, än en gång varnar jag er. Det som gör sig skyldigt sådan ska inte få del i Guds rike. Det är ord och inga visor. Och det skriver han till församlingen i Galatien. Han skriver inte till judar utanför. Han skriver inte till hedningarna utanför. Utan han skriver till församlingen i Galatien. Och tydligen förekommer de här sakerna i församlingen. Och det som, när jag ser ut över stora delar av svensk kristenhet, så ser jag då, det är sprittlingar, det är partisöndring, det är vrede, det är förtal och så vidare. Massor med sådana saker. Och då ska jag berätta för, det är köttets gärningar. Och Paulus varnar för att den som gör sig skyldig till detta får inte del av Guds rike. Trots att det är församlingen han skriver. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vändes inte lagen. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Det har vi igen. Vi har gått innanför den blodbestänkta korset. Va? Om vi har ett andligt liv, låt oss så följa andligt. Va? Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Va? Avundsjuka är en svår sjukdom. Heter ju sjukdom, avundsjuka. Men när jag ser det ut över svensk kristen, så ser jag hur en del kristna församlingar, de har svårt med sin pastor på grund av hans personlighet. eller hans sätt att leda ett möte eller, och så vidare. Men han har rätt undervisning. Den är biblisk. Den är som det ska vara. Men man har för svårt med hans personlighet. Då kan jag säga så här. Då behöver du omvända dig. Vet du varför? För då har du köttets begär i dig. Du har svårt med människor som har en annan personlighet än vad du har. Och då lever du i köttets begär och börjar bekänna det som synd faktiskt. Det är faktiskt så. Det är så. Och det här är ett stort problem på många ställen i svenska. Ja, men han är sån, eller han säger på det här, och han har inte hälsat på mig och han tog inte mig i hand fast jag stod där. Ja, men då kan ju du räcka fram din hand då. Va? Kan väl du göra någonting, va? Eller hur? Ja, han har inte hälsat på mig på 3 veckor. Nej, men han har lite annat att göra än att hälsa på dig hela tiden. Vet du? Då får väl du också vara med på noterna. Är ni med? Alltså det är sånt här. Jag hör det gång på gång. Va? Och jag säger, det här är köttets begär. Observera att Paulus varnar och säger detta. Va? Den som gör sig skyldig till detta. Va? Och alltså, inte avundas varandra och så vidare. Får inte del av Guds rike. Så illa ställt är det. Är någonting att begrunda. Men däremot, och nu kommer vi in på ett annat spörsmål. Om en pastor i församlingen säger så här: hans undervisning stämmer inte med Guds ord. Då är vi inne på innersidan, inte på det yttre. Det stämmer inte med Guds ord. Han säger kanske att abort är ingen stor fråga. Eller det här med samkönade och allting sånt här, det är ingen stor fråga. Jag kan tänka mig också viga samkön och så vidare. Vi har sagt att det är en pastor. Eller säger så här att, ja, men det finns så många trevliga muslimer. Och det gör det väl. Jag känner ju otrevliga kristna i och för sig. Men man kommer inte in på grund av att man är trevligt i himlen, kan jag för säga det. Nej då, det har med personlighet att göra. Det finns de som är genuint otrevliga, men de är fantastiska ändå. Så är det. När det blir då, eller säger då islamet här, och ni som vill ta reda på lite islam, jag ska inte berömma mig själv, va, men om ni lyssnar på den predikan jag hade förra gången om islams andemakt, så kan ni lyssna på den en gång till. Så det handlar om att det är en ond andemakt, alltså. En andefurst i satans rike. Va. Och säger så att, ja, men det finns alltid något gott i alla religioner. Jag har hört det också 1000 gånger. Jag har fått ont i öronen. Och så vidare, va. Då kanske du måste börja fundera om du ska vara kvar i den församlingen. Då kanske det är dags för dig att säga, gå och prata med pastorn. Va? Och så fråga så här, står du för det här? För det här stämmer ju inte med Guds ord. Och han säger då, jo, Gud är kärlek, säger pastorn. Ja, det är ju fint. Så. Gud är kärlek, han tolererar allting. Det gör han ju inte. Vi bara läsa innan till här. Han gör inte det. Då kanske det är dags för dig att fundera på, kan jag vara kvar i en gemenskap där undervisningen går emot Guds ord? Är det dags kanske att söka sig till en annan gemenskap på grund av undervisning, inte på grund av personligheten? Det är två. Man måste skilja på person och sak jämt och ständigt, va? Och det här är, det är viktigt om vi ska få, om vi ska hålla på med mission och evangelisation i Sverige, så kan vi inte hålla på och vara med i vilken gemenskap som helst där man förnekar Guds ord och där man hela tiden bara lyssnar till vad säger världen idag. Vad är det nu som är på tapeten? Och jag måste vara med. Alltså det går inte att hålla på så, va? Utan därför tror jag att det stora delar av svensk kristenhet är så svagt idag. Det är svagt. Och det har med de här sakerna att göra, va? Att det måste ske att de kristtrogna som tror på Jesus Kristus, Guds Messias, och att tror att människor måste bli frälsta och komma till insikt, precis som det står till Moses, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, va? Det är det som gäller. Något annat gäller inte. Allting annat är periferi. Det är sekundärt. Hela tiden, va? Annars hamnar vi i den här klimatreligionen och hamnar i massa grejer med pride och hit och dit och håller på med att famla och sånt där. Va? Har ni tänkt på en sak? Nu ska jag inte ta upp det för mycket. Va? Har ni tänkt på det? Det har varit kallast i januari på 20 år. Och så, jag har inte hört ett ljud från klimathysterikerna. Det är massor med snö och folk kör i bilar på isar. Jaha, inte ett ljud. Det är intressant, det är bara intressant notering. Va? Nu tror inte jag att det är människor som handlar om klimatet, det är Herren själv. Det händer både en och han styr alltihop efter sin vishet och kunskap. Så var det med det. Ja, och då säger han så här. Bröder, om någon eller skulle ertappas med en överträdelse ska ni som är andliga människor visa honom till rätta, skriver Paul. Men gör det med ödmjukhet så till att du inte själv blir frestad. Nej, just det. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara någon fast han ingenting är bedrar sig själv. Nej, just det. Det var väl ett fint ord i det svenska samhället. Och, va? Vad står det? Jo, det, den som menar sig vara något. Fast han ingenting är, bedra sig själv. Jag tycker det är ett fantastiskt ord. Det borde man ta varje gång man går och lägger sig. Man ska somna. Är jag någonting? Nej, det är ingenting. Men jag är någonting i Jesus Kristus, men inte i mig själv. Vad bra. Då är jag i alla fall en dag utan bedrägeri i mitt liv. Halleluja. Var och en ska pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen lön. Men den som det här är oerhört viktigt det Paulus skriver. Va? För det var de där i Galatien, de hade partisundring i församlingen. Den var så, den var si och den var så. Då säger, den som tror sig vara som inte är, han är bedrar sig själv. Det var ju rakt in i församlingen hade det där. Det är intressant. Vi kan inte säga att det har inte ändrat så mycket på 2000 år. Nej, sen de här breven skrev. Och jag menar det, i andra brev står det, jag håller mig till Paulus, jag håller mig till Apollos, jag håller mig till den ledaren, jag håller mig till den andersmoda ledaren, säger man idag. Gör inte det, håller till Jesus. Det är bara han som är. Vi andra, vi är... Han använder oss och vi får vara i hans kallelse. Men egentligen är vi ingenting. Jag är ingenting utom i honom. Va? Och det är viktigt att förstå de sakerna. För när vi är i honom, då lever jag i hans frihet. Då är inte bunden på det sättet. Va? Och det här är, och det står så här. Var er måste vara, men den som vill, låt inte bedra er. Gud lurar man inte, vad man sår får man också skörda. Jag vet, med Herren kan man inte lura. Han ser rakt igenom oss. Men han ser med kärlekens ögon. Han ser med kärlekens ögon, men han ser rakt igenom. Jag kan, det som det står i psalm 139. Får jag upp i himlen så är det, får jag ner i djupet så är det där. Får jag längst ut i havet så är det, var överallt så är han, psalm 139. Var, jag kan inte gömma mig för honom. Var jag än är, då skulle han fråga, vad gör du här? Som han sa att Elia när han gömde sig en grotta. Vad gör du här? Ja, det kan man göra. Så är det hela tiden. Va? Och han bor i oss genom sin heliga. Alltså det är ju helt fantastiskt att den helige ande, Gud själv, bor i dig och mig. Alltså, när vi tror på honom. Och då blir det ju så att jag vill korsfästa mitt kött varje dag. För vad då? För att vara en lärjunge till honom. Och han får fylla mig med ny smörjelse och ny kraft och ny barmhärtighet och nåd. Va? Egentligen är det här handlar om och ingenting annat. Den som sår i sitt kött ska skörda förgängelse ur köttet. Men den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge finns tid ska vi däremot göra gott mot alla människor, framförallt mot våra trosfränder. Det här är vad det går ut på alltihopa. och ingenting annat. Herre, vi bara prisar och tackar dig nu, Herre. Vi ber, Herre, nu att vi ska få döda vårt kött, korsfästa vårt kött. I kraft av ditt blod, och kraft av ditt kors, och kraft av din död uppståndelse, Herre. Vi tackar och prisar, och låt den helige ande bara vid. Låt oss vandra anden och döda vårt kött, medan tiden är den dag vi får komma hem till dig. Att vi är klara som brud där du kommer som brudgummen. Vi ber om detta nu i Jesu Nazarens namn. Amen.